Det här är P1, Sveriges Radio.
Från Bob Woodward och Carl Bernstein till Bridget Jones och Rita Skeeter. Hur gestaltas egentligen journalister på vita duken?
Is that really your idea of how to run a newspaper?
Allt om redaktionernas tipstelefoner. Hur glödheta är de?
Okej, taget. Shoot. Välkommen till redaktionen på sitt svenska.
Och som varför de skuggade profilerna i anonymiserade artiklar blir mer och mer generiska.
Det är ju så att genren i sig faktiskt då lutar över åt att lite luras.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna denna ljuva midsommardag. Och precis som att det kanske äts lite rester från gårdagens dignande midsommarbufféer idag, så ska vi här på medierna servera tre reportage som sänds under det gångna året. Och vi ska börja i fiktionen. För så här i sommartid så finns det kanske äntligen lite tid till att titta på film och tv-serier. Och en roll som återkommer rätt ofta på filmduken är ju journalisten. Men vem blir egentligen journalisten när hen ska porträtteras på film? Reporter Alexandra Sannemalm, du har ju dukat upp ett litet midsommarbord av journalistkaraktärer på film och i tv-serier.
Ja, precis. Den första filmen som jag har hittat är Kärlek och journalistik från 1916, som handlar precis om det som titeln antyder. Det är journalisten Herta som ska granska utforskaren Erik som precis är hemkommen från en sydpolsexpedition. Och hon söker då jobb som hembiträde hos honom och vallraffar. Men så blir de kära i varandra och granskningen, den blir det ingenting av.
Mm-hmm. Kärleken är starkare än journalistiken helt enkelt.
Minsan.
Men ja, hur framställs då egentligen journalister på film? Jag tänker, min föreställning är någonstans att det är typ en ganska misslyckad person som går på tomgång i sina reportage. Någon som kommer inspringande lite för sent till möten och som tvingas skriva om bortsprungna katter men kanske drömmer om det här stora knäcket. Och sen gör någon form av typ uppror mot sina redaktörer och gör det stora avslöjandet mot alla odds, att det är liksom en liten så här, ja men en frifräsare av något slag.
Ja men exakt, och de är kanske inte heller de snyggaste karaktärerna eller de som är bäst klädda.
Do you think your paper has the resources to take that on?
I do. Do you?
I Spotlight från 2015, den är baserad på en sann historia som handlar om nyhetstidningen The Boston Globe som avslöjade sexuella övergrepp på barn inom den katolska kyrkan. Och där fick kostymteamet jobba hårt för att deglamorisera skådespelaren Rachel McAdams. Jag läste en intervju med kostymchefen som berättade att journalister inte verkar vara rädda för att klä sig i samma skjorta flera dagar på raken. Och att det här var liksom en process till att få till den här looken. Knepet i Spotlight var att stentvätta alla plagg så att de skulle se så där riktigt sjaviga ut. Och så välja skjortor i ljusblått eller kakigrönt. Och sen tvätta dem en massa blekmedel och liksom hänga dem på stolsryggar så att de skulle se utslitna ut.
Ja, det låter ganska spot on. Men du Alex, du har ju faktiskt också gjort lite hederlig journalistik av det här med journalister på film och gjort en liten egen kartläggning här i veckan. Berätta, vad är det du har hittat?
Nej, men jag har hittat fyra kategorier. Kategori nummer ett, den ädla journalisten. I den här kategorin finns filmer som Alla presidentens män från 1976.
Mr. Bernstein?
Yes ma'am.
I was wrong.
Det handlar om Watergate-affären och här ser man hårt arbetande journalister. De är smarta, drivna, modiga.
Just det, journalistiken är verkligen ett kall.
Kategori nummer två. De skurkaktiga journalisterna.
Anna, no, please.
Oh my god, and I got a picture of you dressed like that.
Här har vi de gapiga journalisterna, de som skriker på presskonferenser och är genomgående påträngande och ganska otrevliga.
Mm, den känner man igen.
Kategori nummer 3. De hopplösa journalisterna.
Jag har ingen annanstans att ta vägen.
Ja, så nu pröjsar du och kom inte med en jävla bullshit att du är punk. Jag ser ju att du är bakis.
Här har journalisterna ont om pengar, ont om uppdrag. De dricker mycket, sover lite och har ingenstans att bo.
Uff, farligt nära sanningen.
Ja, då skriver jag om det då.
Oj, oj, oj. Jag darrar av skräck.
Och så kategori nummer 4. Övrigt. Här har vi The Holiday-karaktären Iris som spelas av Kate Winslet som bor i en stuga på den brittiska landsbygden och är så depraverad att hon i ett svagt ögonblick lutar sig fram mot sin gasspis och tar ett djupt andetag. Och så givetvis Bridget Jones.
Ja.
Climb back up, climb back up!
Never, what the fuck is going on? She's supposed to be sliding down the pole, not climbing up it. Oh, Jesus.
Ja, men underbart. Man känner ju igen alla de där karaktärerna mycket väl.
Is that really your idea of how to run a newspaper?
Men för att få en riktig expert på ämnet så träffade jag Tove Nordström. Hon är manusförfattare, copywriter och har podden 30 plus trevar. Så här sa hon.
Jag tror att det är en väldigt tacksam yrkeskategori att gestalta så endimensionellt, vilket är ju väldigt sällan vi får se liksom, sådär mångfacetterade, komplexa karaktärer som just är journalister på filmer på tv. Det är alltid väldigt tydligt vad filmmaken har för syfte med den här karaktären, vad filmmaken vill att vi som tittare ska känna för den här karaktären. Det är väldigt ofta väldigt tydligt att det här är en bad guy eller det här är en hjälte. Slutsatsen man kan dra är väl egentligen att vi har en sån förenklad syn på skråt, tror jag.
Mm. Under sen hösten här så har jag med stor behållning tittat på TV4s stora dramasatsning Doktrinen. Ett riktigt rafflande drama. Det handlar om Nina, en misslyckad frilansande bandykolumnist i DN, vars hall svämmar över av räkningar från Kronofogden. Och som liksom får sitt stora break när hon avslöjar att utrikesministern har köpt sex.
Vad fan är det här nu då?
Och det här är ju verkligen ett delikat exempel på hur journalister framställs på film.
Några kommentarer!
I serien så har vi också den rutinerade murven Nisser som jobbar på DN. Han är en sån där kedjerökande frifräsare som mutar källor med hundratusentals kronor för att få tips.
Det är väl fan så mycket bättre att vara researcher än att hålla på och fnaska runt på någon jävla lokaltidning eller ta ett vitt.
Den här serien har ju skapat en del upprörda känslor hos journalister. Flera tycker att det inte så här det går till. Att DN skulle publicera smygtagna nakenbilder på utrikesministern och sen publicera det utan att söka honom.
Jag ser det här med familjen. Då skriker jag rakt ut.
Så här säger Alex Schulman i sin podd.
Tror ni att det är så här media funkar?
Och även DNs chefredaktör Peter Wolodarski kände sig nödgad efter den här tv-serien Doktrinen att gå ut och dementera att det här är hur DN jobbar. Han skriver bland annat att nej, DN drar inte fram avslöjanden genom att locka källor med pengar. Nej, DN skulle aldrig avslöja att en minister köpt sex utan att först sökt statsrådet före publicering. Och nej, det ingår inte heller i den journalistiska vardagen att smygta bilder in i sovrum som led i en granskning.
Jens Jonsson heter jag då och skrivit och regisserat Doktrinen i det här fallet.
Det är ju en väldigt omtyckt TV4-serie, men ändå så har det kommit lite gnäll från vissa delar av journalistkåren som tycker att gestaltningen av den journalistiska metoden inte riktigt stämmer. Har du sett det här?
Nej.
Alex Schulman har berättat i sin podd Alex och Sigge att han reste sig från tv-soffan och skrek till familjen att så här går det inte till. Och DNs chefredaktör Peter Wolodarski. Ja, han har skrivit en krönika där han går igenom att så här jobbar inte DN-journalister.
Det låter lite misstänksamt tycker jag. Men alltså, vad ska jag säga om det? Det kanske, det är väl jag vet inte, men det är väl också lite kardinalsynd just att ge sig på journalister. Det brukar alltid sluta med upprörda känslor och liksom, ja.
Vet du, det är faktiskt jättejobbigt att jobba med journalister ibland.
Jag förstår det faktiskt.
Men du som är manusförfattare, kan man liksom säga någonting generellt om gestaltningen av journalister? Är det liksom en tacksam karaktär eller är det en svår karaktär att jobba med?
Nej, men alltså den är ju tacksam. På ett sätt tycker jag den här liksom, problematiken runt vad kan man publicera, vad får för konsekvenser när man publicerar personligt och på ett större plan. Det är väldigt roliga problematiker för en karaktär att ha. Medan en polisroll kanske ofta är att då hitta den skyldiga, så kan journalistrollen vara mycket mer komplex liksom.
Du, det där tog ju Jens Jonsson med en klackspark.
Mm.
Men du, vad kan man egentligen säga då om allt det här?
Jag tänker att det kanske är så att alla yrkeskårer känner sig rätt missförstådda när de hamnar på duken. Läkare, poliser, jurister, politiker.
Ja, just det. Men de har ingen plattform att gråta ut på.
Har du ett nyhetstips? Då hänvisas du oftast till mejl, eller om det är riktigt högoktaniga grejer, en krypterad tjänst som Signal, SecureDrop eller varför inte egna tekniska lösningar som Sveriges Radios RadioLeaks. Men det finns ju de som känner att nej, jag orkar inte med det här nya mäckiga appsamhället. Jag vill prata med en riktig människa och verbalt få lägga ut texten. Ja, då finns ju den där. Ja, och då finns den där. Den klassiska tipstelefonen. Men vilken status har den här gamla trotjänaren i dagens digitala och AI-drivna robotsamhälle egentligen? Vår reporter Freddy Rammel har ringt runt till fasta telefoner från norr till söder.
Jag börjar min rundringning med att knappa in 08 411 11 11.
Your call is placed in queue.
På skärmen står det direkt Aftonbladet. Numret låg alltså redan inlagt i min mobil.
Thank you for waiting.
Och att det finns i min telefonbok har ingenting att göra med mitt jobb här på medierna, utan anledningen är något helt annat. Något mer, ja, skämmigt. Vi ska återkomma till det.
Aftonbladets tipstelefon.
Hejsan, Freddy Rammel heter jag, ringer från medierna i P1.
Hejsan, hejsan.
Jag blir vidare slussad till den här mannen.
Jag som är doktorand i tipstelefonen.
Reporten Gustav Tronarp.
Vad är det för tips man oftast får? Är det liksom bra tips, upplever du?
Det är verkligen högt och lågt, och det är ju en av de sakerna som gör att jag tycker att det är så, oftast i alla fall, väldigt roligt att svara i tipstelefonen. Till vikarier när vi introducerar dem brukar vi säga att det kanske är ett samtal per 100 som är riktig dynamit. Men sen kanske det där är ju en väldigt så här slängigt framlagd siffra. Men sen kanske det är 20 samtal av 100 som skulle kunna bli någon form av artikel eller tv-inslag eller av någonting. Men det är ju tvivelsutan så att det är mycket som är, som man kan ganska snabbt säga tack så mycket för att du hörde av dig och ha en bra dag. Och sen får man försöka avsluta samtalet så fort som möjligt.
Jag fortsätter min telefonenkät. Slår in numret 020 22 22 20. Även det här numret har jag inlagt i min adressbok sen innan.
Välkommen till Expressen.
Och även i det här fallet så har det ingenting med mitt nuvarande yrke att göra.
Hej, välkommen till Bonnier News. Du pratar med Växan.
Till skillnad från Aftonbladets tipstelefon så har Expressen ett sorts telefonskalskydd som man måste passera igenom innan man kommer in till redaktionen.
Är det liksom dig jag lämnar tips till?
Nej.
Då, eller nej?
För den går nämligen till oss, de har den kopplad till oss på dagarna för att vi kan ändå urskilja lite sådär.
Okej.
Om det är för mycket tokstolar som ringer eller inte.
Finns det någon möjlighet för dig att koppla mig till tipsarna?
Absolut.
Så kan jag kolla om jag kan prata med dem lite.
Ja. Absolut, jag kopplar dig dit.
Toppen, tack.
Ekonomisk telefon.
Emma Åhman är nyhetschef på Expressens Breaking Desk och den som plockar upp luren idag.
Man kommer ju verkligen liksom in till hjärtat av nyhetsverksamheten och kan lämna sitt tips. Liksom.
Hon ger en lite mer positiv bild än Aftonbladet av vad tipstelefonen kan generera i form av pangnyheter. Hon drar sig till minnes en sån som hade sin början på den här linan.
Den här historien som vi hade om Magdalena Anderssons papperslösa städerskan där som städade hemma hos henne när hon var statsminister. Och det kom till exempel till oss via tips. Så det finns ju sådana exempel på stora nyhetshändelser som har kommit den vägen. Liksom.
När man kikar runt på svenska mediers sajter så är det uppenbart att tipstelefonen inne på redaktionerna inte direkt är den vägen man föredrar att läsarna väljer. De flesta tipsa oss-sidorna premierar mejl eller tipsformulär som man kan fylla i. Och lite undanskymt, längst ner på sidan står: du kan också ringa oss på det här numret.
Ditt samtal tas emot i turordning. Var vänlig vänta.
Nu ska vi söderut.
Din plats i kön är 1.
Till Sydsvenskan.
Hej och välkommen till Sydsvenskans tipstelefon.
Där är tipstelefonen lika mycket värd som alla andra tipssätt på deras tipsa oss-sida. Flikarna för ring, smsa, mmsa, mejla, facebooka och krypterat grävtipsformulär tipsa står på rad i precis lika stor text.
Aktionen Palmqvist.
Den profilerade kriminaljournalisten Joakim Palmqvist har tipstelefons jour. Och han kommer inte svara på några frågor förrän han är bombsäker på att jag är den jag utger mig för att vara.
Du får ursäkta, men innan jag blir citerad så vill jag veta någonting i alla fall.
När mitt mobilnummer visar 0 träffar på Google så hittar Joakim Palmqvist en okonventionell legitimeringslösning.
Vad har Martin Wiklin för ett mobiltelefonnummer? Ge mig det, för det har jag, känner honom.
Martin Wiklin, alltså före detta programledare för det här programmet och numera programledare för Söndagsintervjun i P1. Jag läser upp numret med skakig röst och det överensstämmer med Palmqvists. Pew.
Okej, taget. Shoot. Välkommen till redaktionen på Sydsvenskan.
Tack så mycket.
Joakim Palmqvist kan med sina nästan 3 decennier i branschen se hur tipstelefonens relevans för det dagliga nyhetsarbetet har dalat över tid.
Tipstelefonen var mycket viktigare för kanske 30 år sedan. Man ringde, man hade som läsare och mediekonsument en tätare och närmare relation till sin tidning. Det kunde ringa folk och fråga gärna sakupplysningar. Vi sitter ett antal grabbar här på kvällen. Vi vet hur det ligger till med det här och det här. Det var innan Google fanns. Liksom. Där tror jag tipstelefonen som sådan, den funktionen, hade en större verkan nyhetsmässigt än idag.
Skulle du säga att tipstelefonen framförallt nu är kvar mer av tradition än något annat, eller liksom, vad är det som är viktigt med den så att säga nu?
Nej, men alltså en kanal till alla läsare oavsett bakgrund och möjligheter, alltså den som till och med har fast telefon hemma, behöver vi. Och än så länge så upplever vi att det lönar sig att ha en tipstelefonmöjlighet.
Så ska vi norrut. 023-475-75, Dala-demokraten.
Lina heter jag, Lina Hård.
Reporter och nyhetschef på DD.
Jag skulle väl säga att i 9 fall av 10 så får man ju inte pangtipsen på den vägen. På årsbasis en handfull, inte mer än så.
Så mycket ger kanske inte tipstelefonen. Men Lina Hård säger att det finns ett demokratiskt skäl till att den är kvar. Alla har kanske inte sociala medier. Alla vill kanske inte skicka ett mejl.
Jag menar, är vi som journalister måna om att vi vill prata med riktiga människor och inte få svar på våra frågor via mejl till exempel, då behöver vi också vara öppna och tillgängliga.
Det finns ett mediehus som skiljer ut sig från mängden, som gjort något radikalt. TV4. Där finns nämligen ingen tipstelefon längre. Nyhetschefen Fredrik Malmberg säger till oss att de för ett par år sedan gjorde en undersökning där de kom fram till att den där telefonen gav väldigt lite. Den blev mest en slags klagomur med folk som hade synpunkter på att det är för mycket reklam i tv eller att de inte gillar någon av programledarprofilerna. Men Fredrik Malmberg var ändå övertygad om att man fortfarande skulle kunna bli kopplad via en växel. Ring 08 459 40 00, sa han. Men det numret går till en telefonsvarare.
Varmt välkommen till TV4.
Där Tilde De Paula berättar att man ska gå in på hemsidan istället.
Vill du lämna tips till nyhetsredaktionen, gå in på tv4.se/tipsa.
Alltså, har ni många stammisar, skulle du säga, som ringer ofta?
Ja, verkligen.
Gustav Tornarp, reporter på Aftonbladet och självutnämnd doktorand i tipstelefon igen.
Vi hade en som bodde på någon form av boende och alltid ringde kring lunch och läste upp vad han skulle få till mat den dagen. Och det var allt han ville säga. Det kunde vara så här, pannbiff med lök och potatis. Och så kunde man säga, det var låter gott. Och så var det tack och hej. Och sen så får man ju tänka sig att det tillförde någonting i hans vardag. Och på något sätt så blir det ju att det tillför någonting i en tidningsarbetares vardag också.
Så det är också lite grann att folk kan bara ringa för att få sällskap helt enkelt. Alltså det.
Verkligen. Och så kan det ju särskilt vara när man jobbar utanför kontorstider och så här. Så kan ju Aftonbladet vara någon form av horhavande kompis.
Och så var det dags för en bekännelse från min sida.
Jag märkte det när jag ringde tipstelefonen, både till er och till Expressen, att jag hade båda tipsnumren inlagda på min mobil redan. Det har att göra med att jag, när jag var ungefär 19-20, vid några tillfällen ägnade mig åt att busringa till tipstelefonerna på Expressen och Aftonbladet.
Busringningarna skedde ofta framåt småtimmarna och kunde vara av typen: jag såg den här och den här kändisen göra den här och den här sjuka grejen utanför en krog. Eller så kunde jag ringa in med redan välkända nyheter, som till exempel: det verkar vara någon typ av krig i Syrien. Är det något ni har koll på?
Jag tror att det busrings mindre nu än vad det gjort tidigare. Jag har tagit emot en hel del högoktanig info på tipstelefonen som jag sen har liksom slitit mitt hår för att kunna verifiera. Jag fick höra att det fanns bilder på en politiker i ledande ställning som hade använt kokain på en fest. Personen som du pratade i andra änden lät trovärdig. Och så la vi på, de lovade att höra av sig med mer information. De hörde aldrig av sig. Och i flera veckor var jag orolig för att den andra konkurrerande kvällstidningen skulle ha den här nyheten, men den kom aldrig, så att det sannolikt så kanske var fejk. Eller så finns de här bilderna någonstans.
Och så ska vi avsluta veckans program med något som alla som öppnat en tidning eller sajt någon gång stött på. Ni vet, den där skuggade profilen över 28-åringen eller 45-åringen. En profilbild, men helt suddad på anletsdrag. Bara en svart massa. På kvällstidningsspråk kallas de för siluetter. Vår reporter Erik Petersson har haft en fundering kring de här siluetterna som han aldrig riktigt kunnat släppa.
Siluetterna som man ser i kvällstidningarna, är det personen det handlar om som är siluetten, eller är den påhittad?
Det är en påhittad. Det är alltså en generisk bild för att illustrera det finns en människa som vi skriver om här.
Helt utan undantag?
Så vitt jag kan minnas så har vi aldrig haft någonting annat.
Det är lätt att fastna lite vid de här siluetterna. Att röja sig kvar och försöka urskilja anletsdrag. Söka efter lite mer information. Ser det ut som någon man känner eller någon man känner igen? Mattias Lundell på Expressen säger att de här siluetterna ofta används när redaktionen har väldigt lite info om personen det handlar om.
Vi vet att det finns en person, det är en man eller en kvinna. Men sen har vi inte gått djupare, och ofta är det ju så att vi kanske inte i det läget inte ens har en bild. Det händer rätt ofta nu att vi inte ens vet vem personen är. Då kan siluetten vara jättebra för att man direkt ska fatta att det finns en riktig människa, den är gripen. Men vi säger också, tycker vi, med siluetten att det inte nödvändigtvis så att vi vet mer om personen än vad vi skriver här.
Om man ger så lite info, vad är poängen överhuvudtaget med att ha den?
man är ju i ett bildläge där det här kommer bli ganska tråkigt bildmässigt hur vi än gör. Då kan det ändå kännas liksom lite mer spännande, intressant. Ah, det handlar inte bara om den här byggnaden idag, utan det finns en verklig människa här som är gripen eller vad det nu är, gäller.
Men frågan om det alltid är så här, att siluetterna alltid är av en annan person än det handlar om. I den här genren finns det, ska vi kalla det en klassiker. Det är en publicering från 2017 på den numera pausade sajten Nyheter Idag. Det här var under MeToo och publiceringen handlar om en medieprofil som fått sluta efter anklagelser om våldtäkt och sexuella trakasserier. Profilen namnges inte och artikeln är bildsatt med en skuggad siluett. Men för alla som visste vem det var blev det snabbt uppenbart att siluetten var väldigt lik personen som det handlade om.
Hallå, ja.
Ja, men tjena. Hör du mig okej?
Okay? Jajamän.
Ja, men strålande.
Jag heter Jean Frick och grundare av Nyheter Idag. I stora drag minns jag publiceringen. Jag kommer inte ihåg exakt detaljer nu, det var ju 7 år sedan. Men jag vet vilken publicering du syftar på, ja.
Är det han på bilden?
Nej.
Vad är det för bild?
Det är en siluett. Vi hade ett antal siluetter, 3-4 stycken eller något sånt, som vi använde när man lite snabbt och smidigt behöver en siluett för att det är någon brottsmisstänkt, men man vill inte visa ansikte. Och nu föreföljde det sig så, för jag förstår varför du ställer frågan, och det är för att siluetten är ganska lik. Och jag minns till och med när vi använde siluetten att vi tyckte det var lite roligt. För ja, alla inom mediesvängen eller så där visste ju vem det var. Det var ingen sån här jättestor hemlighet och det gick att läsa på Flashback. Och det var ju till och med så att Expressen skrev ut hans namn i en artikel med ju. Så det var väl, vi tyckte den var lite rolig.
Tillbaka till Mattias Lundell på Expressen. Han blir lite förvånad över att överhuvudtaget få frågan.
Att jag är förvånad att det fanns den här liksom kontraktet som jag trodde liksom var signat med läsarna och att det inte riktigt stämde. Det vill säga att man får den här grundfrågan. Är det samma person? Har det ritat av människan? Då blir jag liksom lite så här, oj, det där hade jag inte tänkt på att någon kunde tänka. Det var ju inte bra. För att det är ju så att genren i sig faktiskt då lutar över åt att lite luras.
Mattias Lundell säger att det över de senaste 20 åren skett en utveckling av hur de här siluetterna används och framförallt hur de ser ut.
Plötsligt så börjar man få för ett antal år sedan en massa människor som börjar diskutera att men det där är ju en karikatyr, en person som ser typiskt svensk ut. Men det här var ju en person med invandrarbakgrund som hade gjort det här. Och då är det ju lite sådär att först suckade man, men sen i förlängningen av det så måste man börja ställa sig lite mer kritiska frågor. Vänta nu, finns det en aspekt av lur här? Och då har vi nog gått igenom ett antal år skulle jag säga den senaste 10-årsperioden där man blivit mer och mer liksom övertydlig om här håller vi inte på att luras.
Publiken var kanske inte riktigt så med på det där kontraktet som tidningarna först tänkte.
Medan man för 20 år sedan liksom kanske såg ju mer av de här karikatyrerna. Det kunde vara lite roligt. Man ville liksom att det skulle vara lite härligt när man satt och läste tidningen. Och då var det roligare att man såg någon kille som såg lite lustig ut. Men i insikten om att det här kan ju bli fel för den som tar emot det, då har vi liksom över tid hamnat i att de har bara blivit mer och mer generiska.
Det var allt från oss på medierna för den här midsommarveckan. Producent för medierna är Erik Petersson. Johan Hörnqvist ljudmixar. Och jag heter Martina Pierrot. Nästa vecka är vi tillbaka med ett splitternytt avsnitt. Missa inte det. Nu önskar jag en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.